Alltså, dricker du kokkaffe så här på vardaglig basis hemma?
Det är nog mera när det ska vara lite festligt, tänker jag. För det är ändå lite omständligt. Men har du börjat med det nu eller?
Alltså inte varje dag så där, men det är ju också det att om man har öppnat ett paket kaffe så måste man ju dricka upp det.
Ja.
Ja. Så då blir det ju så att då kör man kokkaffe tills det är slut.
Ja.
Men brukar du spara sumpen?
Nej, sumpen är ju väl liksom avigsidan med kokkaffe
Okej,
har jag
därför att
tänkt.
kaffesump, det är ju ett universalmedel för precis allting,
Okej.
har jag då lärt mig nu. Och det började med att min dotter faktiskt sa, men mamma, släng inte kaffesumpen, det är världens bästa handkräm, sa hon.
All right.
Ja,
Aha.
och då testade jag. Du vet, tog lite kaffesump i händerna och gnugga in händerna och
Aha.
skölja av. Och de blev lena som bebishänder. Jag
Okej.
skojar inte. Och detta kan man ju då, man kan ju göra så här hemmaspa med kaffesump. Man kan ju använda det, och då måste man ju ha kokkaffe eftersom det är lite grövre så här än bryggkaffesump. Så kan man använda det som kroppspeeling.
Ja, för det
Och
river lite skönt och sådär
precis, och
också.
samtidigt blir du helt mjuk och
Ja,
len.
ja.
Och detta då i kombination med att det funkar utmärkt till att rensa avlopp, diska gamla kastruller som är helt ingrodda, växtnäring. Du kan hälla ut det i trädgården mot sniglar och annan ohyra.
Ja.
Kökstvål är en jättebra sån. Alltså att ha
Ja.
lite kaffesump och gnugga händerna med, för då försvinner även sån här lukt man får av matlagning. Fisk och vitlök och sånt
All
som
right.
gärna fastnar i händerna.
Ja. Ja, nästa steg är väl att du börjar spå i den också.
Nej, men du visste inte det här alltså.
Nej, jag visste inte.
Kan du spå?
Nej. Det får
Nej,
bli din
men
grej, tror jag.
ja, okej. Nästa gång spår jag dig i kaffesump.
Ja, gärna.
Norrlandspodden av Mittmedia presenteras av Kleppi.se. Ekologiska barnkläder och presenter från Norrlands urskogar.
Nummer 10,
ja.
är det? Norrlandspodden nummer 10. Välkomna ska ni vara. Hej Sofia.
Hej Po.
Vad har hänt?
Ja, det har ju hänt en del,
Ja.
skulle man kunna säga. Men en nyhet som blev väldigt delad och läst veckan som gick, det var ju en om en 25-årig man i Härjedalen som väcktes på natten av att telefonen ringde. Och så ska det ha varit polisen som sa åt honom att åka till grannen där det utspelades ett knivdrama.
Ja.
Och bad alltså den här 25-åringen åka dit för att kolla läget
Ja.
åt polisen, eftersom polisen befann sig för långt bort.
Ja, varpå han frågar, ska jag ta med basebollträt?
Det vet jag inte om han frågade, men han gjorde det.
Ja. Jo, men jag tror det.
Ja.
Enligt någon artikel som jag läste så frågade han och polisen sa, ja visst.
Okej. Därför att han åkte då med ett basebollträ till grannen. Och det här var ju alltså, en man som hade gått bärsärk och huggit en annan.
Med en brödkniv
Ja,
eller?
precis. Ganska allvarligt. Och den här 25-åringen lyckades då låsa in honom i en bastu tills polisen kom.
Så norrländskt.
Ja,
Ja,
eller
i en bastu. Ja, vi ska inte skratta åt det. Ja.
Ja. Men vad kan vi dra för slutsatser av den här historien?
Att det är jävligt glest. Alltså på alla sätt. Det är glest mellan poliserna. Och särskilt i Härjedalen. Härjedalen är väl alltså stort som Skåne eller vad är det? Ja.
Härjedalen är ju väldigt stort. Härjedalen ingår ju i Jämtlands län, ska vi säga. Och där.
Härjedalen är väl det enda svenska landskap som också är en kommun, tror jag.
Härjedalens kommun. Gotland är väl i och för sig en kommun
I och för
också.
sig,
Fast,
sant.
ja. Men Härjedalen, då är det ju så att polishögkvarteret ligger i Östersund. Och det ligger ju rätt långt norrut räknat från södra Härjedalen.
Ja, gud, ja.
Och ibland på helgerna så finns det bara poliser i Östersund.
Mm.
De har även bantat ner. Det är ju så här att de senaste åren så har antalet poliser i Sverige blivit fler.
Mm.
Men i glesbygden har de blivit färre.
Mm. Det förvånar mig inte.
Nej.
Tycker du att det är hemskt?
Jag tycker verkligen det. Och här skulle jag väl säga att just rättsväsendet är väl en av de absolut viktigaste sakerna i ett civiliserat samhälle, att det fungerar.
Mm.
Just att det fungerar, att det är inte ett område där jag tycker att privatpersoner ska ta saker i egna händer. Jag kan gilla civilsamhället och jag kan gilla att människor tar egna initiativ och utför vissa sysslor sådär. Men just när det kommer till rättsväsendet så tycker jag inte att det är en bra idé.
Nej.
Och alltså det är väl en av de mest grundläggande sakerna, att man ska veta att ringer man 112 så ska polisen komma.
Och detsamma gäller ju alla sådana
saker
i Härjedalen egentligen. Det är svinlångt till BB och det dröjer länge innan det kommer en ambulans. Och man får nog vänta rätt länge på sin skoltaxi också och åka långt om man ska till dagis och sådär. Så att, jag menar, det är ett väldigt glest befolkat landskap. Mm. Och som samtidigt lider av det här med att det finns så enormt mycket fritidshus och det finns de här skidorterna och där det liksom är pikar där det behövs liksom resurser.
Det är väldigt mycket folk.
Ja.
Mm.
Men de fastboende har inte så himla lätt. Jag kan tänka lite så där rent pragmatiskt att om det funkar med lite poliser därför att det är liten brottslighet så är väl det fine liksom, om det inte drabbar någon. Men rent principiellt så kan jag ju bli väldigt sned på det, därför att jag tycker att det liksom är återigen en sån här försämring som har skett liksom i Norrlands inland och som inte har föregåtts av någon som helst analys eller diskussion eller några demokratiska beslut, utan helt plötsligt så har man bara dragit in saker och vi har inte pratat igenom hur vi ska hantera den här allt glesare landsbygden. Och liksom vad som ska få finnas där, vad som är en rimlig servicenivå, hur mycket välfärd ska vi ha där. Det finns liksom ingen sån, okej, om det vore så att det inte fanns poliser här i dalen, därför att man har gjort analysen att det inte behövs poliser här i dalen. Men det är ju inte lite så, utan det är ju mera liksom att man bara liksom centraliserar.
Ja, sen vet jag inte hur mycket man går på folkmängd, men i hela Härjedalen bor ju knappt 10 000.
Nej, men det kan personer. man kan inte gå på
nej,
folkmängd.
Nej.
Det är ju det som är grejen. Alltså, väldigt mycket av vårt välfärdssamhälle idag går på folkmängd.
Ja.
Och då blir ju hela tiden inlandet lidande i det.
Ja, och så blir det en ond nedåtspiral.
Därför då kan man ju alltid slå ut och säga så här, ja men det finns minsann en ambulans på si och så många tusen personer. Det är fler än
det är fler än
i staden. Men om det är utspritt på liksom x antal tusen hektar så är det ju, spelar ju det ingen roll.
Vad tror du om det här? Att ha motsvarande, alltså man har en organisation med deltidsbrandmän i glesbygd. Skulle man kunna ha något liknande för polisen? Deltidspoliser. Människor som får gå en kurs och utbilda sig i grundläggande ingripanden och som kan rycka ut vid pågående brott.
Jag tycker att det låter lite läskigt alltså. Jag tycker, får man verkligen omdömesgilla och bra personer på det sättet? Jag vet inte.
Har vi det generellt i polisen?
Ja, det kanske är en annan diskussion.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det innebär att vara polis. Och,
det innebär framför allt, som jag tror skulle vara den största svårigheten här, det är ju juridiken.
Mm.
Alltså poliser måste ju ändå läsa väldigt mycket juridik. De måste kunna lagen för att få veta hur ska vi agera i en specifik situation. Och det, jag vet inte om det räcker med en 2 veckors kurs.
Mm.
Men alternativet, för det tänker jag på med den här händelsen, när polisen själv på något sätt skickar signaler om att det är okej att ni tar tag i det här själva. Ja. För det jag blir orolig för då, det är det här att vi ska få medborgargarden, folk som på eget bevåg organiserar sig.
Och det där rimmar ju lite illa med den här domen i södra Sverige, där ett gäng då bestulna individer gick ihop och liksom tog fast en snubbe och band fast honom på ett lastbilsflak, och nu dömdes det 1,5 års fängelse för att de då hade agerat som ett medborgargarde. Och där rättssamhället verkligen markerade väldigt, väldigt distinkt, väldigt, väldigt hårt. Liksom mot...
Så gör man inte.
Nej, så gör man inte. Men i Härjedalen så är det helt okej. Jag kan tycka att det är lite roligt också på något sätt att tänka på det här. Därför att det här är ju... Det här tror jag är liksom framtidens Norrland också. Det här, alltså det här laglösa landet. Mm. Den här frizonen liksom, där du kan...
Men har det inte alltid varit lite så? Är det inte väldigt mycket så här Norrlands inland laglöst?
Nej,
folk bränner hemma, det är myten. Åker inte dit.
Nej, men det är myten om det. Jag tycker,
det finns inga poliser som kollar vägarna. Du kan köra hur fort du vill och på fyllan. För du kan ändå inte åka fast.
Ja, alltså det har ju blivit mer och mer som... Alltså, jag skulle nog ändå säga att vi kommer från ett läge där det har varit... Alltså där vi har haft ett ganska starkt kontrollsamhälle och liksom social kontroll. Och där jag tror att liksom så här... myndigheterna och välfärdssamhället verkligen har haft tentakler ute i alla miljöer, att det har varit ganska svårt att komma undan faktiskt, men att vi kanske är på väg att vakna upp och inse att ja, men shit, vi kan ju göra vad fan vi vill, vi kan ju starta MetLab liksom och köra olagliga bilar hur fort som helst pårökta liksom, eller,
och lite jägarna.
Ja, fast 8.0 skulle jag säga. Okay. Att det liksom är... Man kan verkligen... Det där har väl blivit lite också i fiktionen på något sätt. Att det är verkligen så här... Norrland har börjat skildras som det här laglösa landet. Som är där man kan göra vad man vill.
Och då är ju frågan om det blir självuppfyllande.
Mm. Ja, och det kan det ju bli. Och jag tror ju också på något sätt att... Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att vi kan få en inflyttning till inlandet av människor som vill vara i fred. Alltså ungefär som på den amerikanska extrema landsbygden, där du har liksom det här liksom enslingen med hagelgevär eller unabombaren eller så liksom. Att det är liksom så här, det kommer... Jag menar, Härjedalen är ju perfekt för liksom Ted Kaczynski-typer som vill ha det som bas för inte för att uppmuntra den typen av beteende, men jag kan ju, det är ju en av, jag menar, det är en av de sakerna som gör också att jag gillar Norrlands inland, är att man känner den där friheten där på något sätt. Alltså här får man verkligen brut sig och vara vem man vill och hålla sig på sin kant om man vill det.
Du gillar det?
Ja, alltså någonstans, men alltså inte i det liksom så här desperado-aktiga aspekten av det, men jag tänker att du borde gilla det som liberal ledarskribent, att det...
Ja, fast liberalismen, som jag just också har sagt, att en rättsstat vill man ändå ha.
Jo.
Det är det som skiljer en civiliserad stat från en icke-civiliserad stat på något sätt. Och civilisation vill jag ha.
Mm. Jo, nattväktarstaten förutsätter ju starka kontroll.
Men man behöver ju inte heller tro på fullständig anarki.
Nej.
Nej. Nej. Men du,
ja.
Du har ju tjatat på mig, måste jag säga, om att få prata om den norrländske mannen.
Mm.
Ja. Lite grann sådär.
Ja.
Mm.
Men nu när vi väl ska göra det, då känner jag mig lite nervös.
För att?
Därför att jag tycker att det är ett väldigt svårt ämne.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och där det finns väldigt många ömma tår, kan jag känna.
Ja, försöker du nu komma undan eventuell att folk ska bli sura och sådär om du råkar trampa fel.
Nej, men det händer så ofta. Så att det kanske,
jag tycker vi, liksom, alltså, jag menar, vi har väl trampat på ganska många ömma tår i tidigare avsnitt också. Mm. Det brukar ju gå bra.
Ja.
För jag tycker vi ska prata lite om den norrländske mannen.
Mm. Vi borde göra det.
Och frågan är ju då om han överhuvudtaget skiljer sig från den götaländske mannen eller den svealändske mannen, och hur i så fall. Har du någon, kan du bara så här lite snabbt måla upp en bild? Vem är,
Den? Schablonbilden av den norrländske mannen.
Schablonbilden.
Mm. Han är storbyggd. Han är jägare. Han är tyst och stark. Han är både på något sätt skrämmande och attraktiv. Han är ganska inskränkt. Han är lite gammalmodig. Han är inte särskilt flexibel och inte särskilt gångbar på den moderna arbetsmarknaden. Han ses som ett problem av de som förespråkar ett kompetenssamhälle och en omställning från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Ja, vad ska man säga? Han är en slags norm, den norrländska mannen.
Norm för vem?
För alla män som växer upp i Norrland. Och då pratar jag egentligen kanske om Norrland utanför de här få urbana miljöerna som ändå finns i Norrland. Så skulle jag nog säga att det är verkligen någonting som, om jag får vara lite privat för omväxlings skull faktiskt, för det brukar jag inte tycka om att vara. Men så kan jag säga att växa upp som man i Norrland och försöka hitta någon slags farbar väg för vem man ska vara och liksom hur man ska förhålla sig. Det är faktiskt inte helt, jag tycker inte att det är helt lätt. För är du inte intresserad av det som majoriteten av killarna och de blivande männen är, då är det nästan så här svart och vitt läge liksom, att antingen är du en jaktälskande fotbollsspelare eller också är du någon slags homo.
Men
att det är verkligen så här, antingen passar du in eller också så får du stå helt och hållet vid sidan. Det går liksom nästan inte att vara lite med, eller det finns inte.
Men är det här någonting norrländskt? Är det inte mer ett landsbygds dilemma?
Lite grann sätt? Tror jag, fast jag tror ändå att det är ganska specifikt norrländskt därför att det finns de här norrländska liksom ikonerna. Det finns liksom en idé om en norrländsk manlighet. Jag tror inte att det på samma sätt finns en idé om den östgötska mannen eller den småländska mannen.
Men det
mannen.
Finns ju en idé om mannen.
Ja, det finns ju en absolut.
Idé om maskulinitet.
Ja.
Och,
men den är starkare i norra Sverige skulle jag säga. Den idén om maskulinitet är starkare, och det finns också starkare roll. Ja. Liksom.
Det finns ju även man behöver inte, om man googlar på den norrländske mannen så får man också ganska snabbt svaret.
Du får upp en stor bild på Börje Salming.
Att han på något vis också är alltså mansnormen. Alltså den norrländske mannen symboliserar maskulinitet.
Mm.
Och det hänger kanske lite grann ihop också med att den norrländske mannen då anses vara ur fas med tiden. Alltså omodern, lever kvar i det förflutna, vilket ju också på något sätt, maskulinitet är ju lite omodernt.
Ja, visst. Absolut.
Och då får han fortsätta att symbolisera det.
Mm. Alltså jag har ju liksom diskussioner med regionalforskare och kulturgeografer och sånt där som på riktigt säger att den norrländska mannen är, han är ett problem. Liksom. Det är en väldigt problematisk grupp och som är svårhanterlig för samhället liksom. Mm. Därför att han är inte den här moderna flexibla individen som han borde vara, och han skrämmer bort den norrländska kvinnan.
Ja.
Från miljön. Den norrländska kvinnan flyr fältet därför att hon vill inte stadga sig med den där norrländska mannen.
Liksom. Betyder det här att kvinnor generellt, nu generaliserar vi,
hela tiden,
är smartare än män? Eftersom kvinnor då tycks, norrländska kvinnor tycks ha en högre benägenhet än män att till exempel ha koll på utvecklingen, bli modernare, vilja någonting annat, medan den norrländske mannen vill bo kvar i sin by, köra sin skoter och skjuta sin älg.
Alltså det har ju inte med intelligens att göra. Jag tycker inte att det har att göra med att kvinnor är smartare. Nu råkar väl jag kanske tycka att kvinnor överlag är lite smartare än vad män är. Men jag tycker ju mer att det handlar om de här liksom sociokulturella strukturerna. Och att män och kvinnor i mångt och mycket faktiskt växer upp i två olika världar.
Men även kvinnor har ju de här strukturerna och de här förebilderna och lever i det här. Så att om det här vore ett norrländskt fenomen så borde ju norrländska kvinnor kanske, vilket de i och för sig gör i högre grad också, kanske gifta sig tidigare, få barn, inte satsa lika mycket på karriär, uppfyller en mer stereotyp norm för vad kvinnans plats ska vara. Sådär.
Alltså,
och det kan man ju se, så är det ju. Alltså i Norrland så får ju kvinnor barn tidigare.
Ja, men alltså vissa, alltså de som är kvar får det. Men då de som försvinner därifrån försvinner ju också ut ur statistiken så att säga. Jag tror att Norrland har ungefär samma problem som Italien. Alltså Italien har ju en enorm manlighetskris. Och där den italienska mannen har visat sig alltså väldigt obenägen. Alltså Italien har ju också väldigt starka könsstrukturer och som upprätthålls inte minst liksom i Silvio Berlusconis tv-kanaler där man liksom har cementerat könsrollerna väldigt mycket. Men i Italien har det blivit så att den italienska kvinnan ställer liksom inte upp på det här längre. Så att mannen blir liksom kvar hemma hos mamma till 30 år gammal. Och den italienska kvinnan vill inte gänga sig med honom. Därför det innebär att stanna hemma på något sätt. Va? Och det där går igen i flera länder. Men de forskare som jag har pratat med säger liksom att vi har en liknande situation i Norrlands inland med en kategori män som skrämmer bort kvinnor. Därför att man vet som kvinna att går du in i en relation med den här mannen så kommer din egen frihet och din egen möjlighet att liksom utvecklas, utbilda sig, flytta och liksom leva ett stort och aktivt socialt liv att begränsas. Därför att den här mannen är en liksom förstockad könsrollsinskränkt individ.
Men det finns ju också alltid en motrörelse eller någonting som talar emot allting. Och det är ju också att den norrländske mannen ändå någonstans anses vara attraktiv. Alltså att han har egenskaper som av många kvinnor även i södra Sverige anses vara attraktiva.
Mm.
Att han verkar trygg, pålitlig
och händig, och en riktig
stark
karl.
Ja, men precis liksom. Så, och att det är fortfarande egenskaper som många anser vara attraherande.
Ja, men det är ju precis som jag menar, i representationer i populärkulturen så har du ju också det där att det är liksom the bad boy eller liksom den här, alltså så här stereotypen som är attraktiv. Det där är ju ett märkligt liksom vad ska man säga, det är ju som verkligen två sidor av samma mynt på något konstigt sätt.
Det är dags att göra en lista.
Och då måste vi ju lista de arketypiska norrländska männen.
Ja.
Ja.
Saken är ju den att du föreslog ju först att jag skulle lista typ lite på skämt så här, Norrlands snyggaste män.
Ja. Ja.
Och när jag började fundera och sen så övergick jag till norrländska män som på något sätt representerar Norrland för mig.
På ett bra eller dåligt sätt undrar jag då?
Bara representera Norrland. Ja. Jag tror inte att jag tänkte i termer av bra eller dåligt utan bara den här mannen är en man som jag förknippar väldigt starkt med Norrland.
Mm.
Och det hemska, eller det som slår mig då när jag har suttit och skrivit namn och spånat, det är att det är bara gubbar.
Mm.
Det är gubbar.
Det finns ingen påfyllning underifrån.
Nej, eller också...
Eller också måste man ha uppnått en viss ålder för att kvala in som liksom norrländsk ikon då i ditt...
Jag kanske gillar äldre män, eller det gör jag inte heller, men... nej, men till exempel då, så den första som kommer som så här, det är Börje Salming.
Mm.
Och nu gillar, alltså jag tycker, jag hör ju till dem då som inte aldrig någonsin har sett honom som någon sexsymbol eller ser honom som särskilt attraktiv eller någonting. Han är en hockeyspelare. Han är ganska tråkig liksom, tycker jag. Men han är ändå den första jag kommer att tänka på. Och då, det kan man ju undra varför. Men nästa person, det är ju faktiskt då en ganska motsats på många sätt. Och det är ju P.O. Enquist.
Ja.
Som är väldigt mycket Norrland för mig.
Ja.
Men han är ju fortfarande en...
Fast de står ju för väldigt olika saker.
Ja.
Liksom, Börje Salming är den råa energin på något sätt, va? Och P.O. Enquist är liksom den kloka farbron på något sätt, skolläraren eller hur?
Jo, det är, men på så sätt så skiljer han sig väldigt mycket från stereotypen av den norrländske mannen, eftersom han är ju intellektuell extremt, och det är ju inte så, det är ju inte det första man tänker på när man tänker på den norrländske mannen. Man tänker på någon som är lite inskränkt och gillar sin skoter. Så där skiljer han sig, och ändå symboliserar han väldigt mycket Norrland för mig. Torgny Lindgren.
Mm. Det är ju samma kategori.
Lite, men ändå lite mitt emellan. Sådär.
Ja, lite mitt emellan i och med att han håller på med det här också. Att han står för, han står ju för liksom det norrländska berättandet. Han är ju liksom den ikoniska mannen där. Den som skriver på dialekt och som på något sätt så här, uttolkar landskapet och verkligen, jag menar, ja, men det är ju verkligen en norrländsk ikonisk man på alla sätt. Men du måste ju ha någon yngre, du måste ju liksom,
alltså jag har till och med Torbjörn Fälldin på listan. Ja, Ingmar Stenmark,
de tysta männen.
Ja.
Ja, nej, det här är ju bara schabloner.
Sen, ja, men sen, och då är frågan, varför kommer vi på bara schabloner? Det är ju därför att när vi ska tänka på den norrländske mannen och vad som är Norrland, så är ju du och jag kanske mer än andra helt fixerade vid den här stereotypa bilden.
Ja, men det måste ju också säga någonting om hur de här strukturerna reproduceras.
Ja.
Och även om vi är kritiska mot strukturerna och mot de här rollerna,
så bidrar vi till att
bevara dem. Ja. Det var ju alternativet. Liksom. Då måste man komma på någonting annat. Det är liksom, och det har inte dykt upp en annan typ av ikonisk norrländsk man.
Som eller liksom, kan vi helt enkelt skippa hela Norrlandsgrejen? Varför ska det kunna finnas en man som på något sätt definierar Norrland?
Ja, fast nu var ju det temat. men jag kom på en nu som är en väldigt tydlig norrländsk man, men som alltid har brutit av, och det är faktiskt Staffan Westerberg.
Åh.
Eller hur?
Åh.
För att han har ju ändå varit, han har liksom varit mjuk och extremt känslig och liksom ändå tycker jag varit en representant för den här landsändan, och egenskap av man också, tycker jag.
Ja. Alltså jag gillar ju Staffan Westerberg sjukt mycket.
Ja. Men man kanske inte tänker på honom som norrländsk man sådär. Visst gör man det?
Jo, men det gör man ju. Nu när du säger det. Men han är också en gubbe.
Ja.
Och varför har vi inte... Alltså Dennis Lyxzén.
Mm.
Han är en norrländsk man.
Ja.
Varför kvalar han inte in? Eller gör han det?
Ja, men det kanske,
han vara med på en lista?
Ja, men det kanske han gör. Det kanske han gör ändå. För han kvalar in som representant för det nya Norrland i sådana fall. Då. Det är liksom den nya, unga, röda, gör det själv Norrland.
Liksom. Han bor ju även i Norrland.
Ja, precis.
Kvar. Ja.
Och Matti Alkberg gör ju också det. Matti Alkberg i Luleå.
Mm.
Som en... Ja, jag vet det. 17 alltså. Jag tycker det är...
Är det så att en...
Skulle
nya...
jag kunna vara med på en sån här lista?
Alltså problemet med dig på är ju att du är inte en äkta norrlänning.
Nej, kan inte du säga. Norrlänning är man väl om man känner sig som en norrlänning.
Jo, men det kanske man är. Jo, ja. Men du skulle nog kunna kvala in. Men du är också då, ja, du är yngre då.
Mm.
Och du representerar ju Norrland. Du är i alla fall en väldigt viktig talesperson för Norrland.
Fast det är ju på metanivå. Alltså, men det får kanske inte finnas en metanivå hos...
Det är ju
inte hos...
du som är Norrland. Det är ju ingenting som du på något sätt...
Det är inte som att jag försöker vara Norrland. Jag försöker inte förkroppsliga Norrland. Det är lite roligt. Jag tänkte på det där med identitetspolitik som är så otroligt modernt nu. Och det är en sån här kultursidesdebatt som verkligen rasar. Och det finns ingen dimension av identitetspolitik i Norrlandsfrågan skulle jag säga. Liksom just det här att du får inte ut... Eller liksom, jag tycker det är ganska lite så i alla fall att man... Alltså om det fanns det så skulle ju regeln vara då att du får inte uttala dig om Norrland om du inte liksom är norrlänning sedan 18 generationer. Och, eller det kanske är så förresten.
Ja, fast lite grann reagerar man ju. Jag gör ju det. Så här att de står och pratar om i Agenda om medier i glesbygd, ja. Och så tar de dit två storstadsjournalister som ska, ja. Göra det. Och ingen som jobbar faktiskt på landet, ja. Eller i Norrland. Det är ju det att i den här identitetspolitiska sfären så tror jag att Norrland klumpas ihop, eller vi hamnar ju i samma låda som landsbygden och glesbygden generellt.
Mm.
Det finns ingen egen Norrlands identitetspolitisk grupp.
Utan
det vi har till land, för den börjar ju komma, och den tycker jag har blivit starkare bara senaste månaderna.
Mm.
Att det är fler som faktiskt pratar och försöker lyfta
landsbygdsfrågor.
Ja.
Ja, kanske.
Och vill ha lite mer representation och det här prata med oss liksom, inte om oss.
Ja. Ja, det är väl bra.
Det är väl inte lika starkt som många andra, men det känns som att det kommer.
Mm. Alltså den här listan.
Mm.
Det, jag tycker det är assvårt alltså. För jag tycker att det är så himla svårt att komma från. Alltså man skulle ju vilja... Kan man ha med klungan?
Ja, klungan är ju väldigt norrländskt.
Och jag tycker också på något sätt att de...
Och modernt.
Och de utreder ju på ett väldigt mångbottnat sätt. Alltså de norrländska schablonerna. De leker ju väldigt mycket med de norrländska schablonerna.
Och identitet.
Och identitet, ja precis. Ja.
Manlig identitet. Ja, klungan. Men alltså, då skulle jag ändå säga att då kvalar de in som ett kollektiv.
Mm. Absolut.
Men det är svårt att ta fem liksom.
Ja.
Börje Salming, P.O. Enquist, Torgny Lindgren, klungan. Och
jag vet inte.
Du måste ju säga. Säg det nu.
Ja, jag har ju min ikoniska norrländska man, och det är Peter Stormare som jag kommer från samma by som.
Mm.
Och som är liksom, och som gör de här ikoniska norrländska filmrollerna. Det har ju liksom blivit hans grej. Han får komma hem från Hollywood och bre på lite dialekt och flexa sina muskler och vara liksom butter och aggressiv och för mig är han lite grann liksom skräckbilden av den norrländska, alltså när han går in i de där rollkaraktärerna.
Han var rädd för när du växte upp.
Ja, men lite så faktiskt. Alltså jag var ju aldrig rädd för honom.
Nej, men
det han tar fram, det han har tillgång till som skådespelare och som jag tycker att han är duktig på att få fram, just den här undertryckta aggressiviteten, och det är ju väldigt hemskt, det är ju en väldigt hemsk aspekt av, alltså egentligen många av de här personerna som jag har nämnt har ju en, alltså jag är inte P.O. Enquist och Torgny Lindgren skulle jag säga, men Börje Salming, väldigt mycket av hans laddning består ju i att han har en explosiv och liksom nästan aggressiv energi, eller att man vet att han har funnits där.
Men
på
den
något sätt
får
att
han ju
kan...
utlopp för då på, i rinken. Sådär. Han
ja,
har hittat
och den...
ett sätt att kanalisera den.
Ja, och den norrländska mannen ska då få utlopp för det genom att skjuta ett djur eller, mm. eller liksom...
Jag skulle kunna säga att jag är den norrländske mannen.
Ja.
Sådär. Älskar att skjuta, köra bil fort, skoter.
Supa.
Ja, det kan jag också göra. Men, ja.
Ja, gud så modernt.
Ja. Det har ju faktiskt forskats om den norrländske mannen.
Mm.
Och bland annat så har ju då Madeleine Eriksson disputerat på en avhandling, och det handlar om bilden av norrlänningen
mm.
och framförallt mannen.
Mm. Och hur den reproduceras i media, populärkultur. Ja.
Och vad hon konstaterar, det är ju dels det som vi redan vet, att det finns en form av geografisk hierarki
mm.
som spelar ganska stor roll, och där Stockholm ligger överst och Norrland kommer sist.
Mm.
Så att det är alltså, man slår i underläge från början om man född
ja,
i Norrland.
Ja, och en central liksom, slutsats som hon kommer fram till är ju också att berättelsen om Norrland och Norrlands ikoner överlever och reproduceras därför att det moderna samhället, det moderna urbana samhället har ett behov av en motpol i berättelsen om sig själv. Och det där tror jag väldigt mycket på. Att liksom, att för att den norrländska mannen reproduceras ju inte minst i svenska reklamfilmer som sitter och diktas upp av ADs och copies på byråer i Stockholm, och som då är där de skapar då liksom trovärdiga, mysiga, härliga, spännande, säljande män med keps som kan lansera ett ölmärke.
Men det handlar ju också om den här kontrasten som blir, det blir en ökad exotifiering
mm.
av norrlänningen ju modernare Stockholm blir, mm. eller södra Sverige. Så.
Och vi har ju pratat om jägarna och, som ja, är ett av hennes exempel som hon studerar väldigt mycket. Och där jag liksom också själv följde hela den här liksom lanseringen av jägarna och också det som kom ur det, det vill säga lanseringen av eller legitimiseringen nästan av den här råbarkade norrländska mannen mm. som skedde. Där liksom den norrländska mannen inte körde pickup, hade skinnbyxor, rutig skjorta och kniv i bältet.
Men de började göra det efter jägarna.
Ja, och det blev, en identitet du kunde kliva in i. Om du var en vilsen inlandsman som satt och kände dig som en loser, så kunde du sätta på den här truckerkepan och så blev du så här, mannen från filmen Jägarna. Och det var en väldigt bekväm identitet. Och det där underbygger hon också på ett bra sätt, tycker jag.
Och sen att det är konstaterat, även, det har även skrivits andra avhandlingar. Och de konstaterar samfälligt så att norrlänningarna själva bidrar till att förstärka myten.
Mm.
Och det gäller inte bara mannen, utan generellt norrlänningar gör det. Och till den här myten så hör det ju dessutom då att en norrlänning, han äter ju inte grönsaker. Han äter kött.
Mm.
Det är liksom kaninmat. Vad ska man med det till? Och det här, det är ju lite läskigt, för jag känner ju igen det här. Det är ju inte bara en myt. Försök att hitta en schysst vegetarisk restaurang i Norrland. Utanför Umeå.
Mm.
Eller ett vegetariskt alternativ.
Mm.
Det är så...
Ja, men det är djupt rotat. Alltså. Det är det verkligen.
Ja, det är verkligen det.
Och det läskiga är att det är svårt att ändra på det, därför att det finns ingen stark motkultur, det finns inga andra idéer, och det är liksom en reproduktion och en legitimisering av den här av liksom den norrländska mannen som pågår och som alla ägnar sig åt och som det finns ett behov av. Det är ju det som är det sjuka på något sätt, att det liksom är att man skulle kunna tänka sig då liksom att i framväxten av ett nytt samhälle, i liksom teknikskiften, paradigmskiften, så skulle liksom alla inlämmas i det. Men nu är det liksom tvärtom så att man på något sätt så här, att behovet ökar istället av att hålla en viss grupp utanför där, för att det finns en poäng med det.
Men kan det också finnas en poäng att bevara, alltså om man tänker här, ja men en handyman, den här kapable, praktiske mannen som kan skjuta sin mat och hugga sin ved och göra upp eld. Det är bra att behålla det, att det finns några kvar som har den kompetensen.
Ja, inte skadar det väl i alla fall. Det gör det väl inte.
Det är en sån här sak som jag också, det är mycket eftersom jag är född och uppvuxen i Norrland och hela min släkt verkligen är och har bott och levt i Norrland.
Mm.
Så är det mycket jag inte har förstått förrän ganska sent att oj, det här är ett norrländskt fenomen. Jag har trott att det är allmänt så där typiskt svenskt eller så, som älgjakten.
Mm.
Och så vitt jag vet så jagar man älg i hela Sverige nästan. Mm. Men det uppfattas ändå som en väldigt, väldigt norrländsk sak att göra.
Mm.
Och det är väl fler i Norrland som gör det då, antar jag.
Finns det Norrlands specifik statistik liksom? Har du tittat? Har du liksom...
När det gäller älgjakten så kan vi ju säga att norrländska män, framförallt i inlandet, i högre grad då tar ut föräldraledighet under älgjakten.
Det är ganska fult.
Det går att säga. Sen kan det vara lite svårt att bryta ner, men även om då den norrländske mannen anses vara mer ojämställd, så i statistiken så tar de ut lika mycket eller lika lite föräldraledighet som män i södra Sverige. Det finns kommuner där det är sämre. Och det
måste ju vara högre på Södermalm. Liksom.
Jo, men som sagt så djupt ner har jag inte gått. Utan det finns kommuner som ligger bra till och det finns kommuner som ligger sämre till. Och det gör det även i södra Sverige.
Hur är det med självmordsstatistiken?
Ja, där är ju den norrländske mannen överrepresenterad.
Det är så,
så är det.
Mm.
Och framför allt så gäller det inlandet.
Mm.
Det norrländska inlandet toppar självmordsstatistiken. Och då undrar man ju om den här, vilka är det? Är det den stereotypen norrländske mannen som tar sitt liv? Eller är det mannen som inte passar in i stereotypen?
Jag tror att det är den förstnämnda kategorin faktiskt. Jag tror att det är de som upplever sin situation som ett fängelse. Och som inte kan ta sig därifrån. För kan du inte leva upp till stereotypen så är du antagligen mer flexibel. Då kan du gå åt ett annat håll eller du kan liksom ta en annan riktning i livet. Jag tror att det är de som är olyckliga men fast i stereotypen, det är de som tar livet av sig, tror jag. Alltså, det här är ju en spekulation, men jag tror inte den är fel alltså.
För jag kan ju tänka att just Norrlands inland och männen, och då pratar jag om de här männen som verkligen gillar jakt och fiske och vara i skogen och snickra på huset då, eller vad det nu är, att ja, de får göra det, att generellt borde man vara ganska nöjd med sin tillvaro.
Jo, men om du,
det är ostressat.
Om du är ensam och olycklig och aldrig har fått lära dig att ta hand om det eller visa det eller prata om det och det heller inte ingår i normen att få visa det, då
vi har det här mansnormsproblemet helt enkelt.
Ja,
att maskulinitet dödar.
Det nog absolut. Ja. Alltså. Och sen är tillgången på vapen. Att det liksom... tror jag också bidrar faktiskt.
Det är lätt att
skjuta. Ja, precis. Först tar man bort jakthunden, sen sig själv. Liksom. Mm. Det är fasansfullt. Och tittar man, bryter man ner också, så är ju alltså självmordsstatistiken bland samiska män är ju också väldigt hög. Och det är ju, där har det ju andra orsaker också. Där är det ju liksom ekonomisk stress och liksom en kulturell press på den samiska mannen som är liksom där har du ytterligare pålagor på något sätt på den manliga identiteten som ställer till det. Men det är det är jättehög psykisk ohälsa i den gruppen. Liksom.
Ja, maskulinitet är inte bra för hälsan.
Nej, precis. Så att, kanske...
Men hur ser framtiden ut då för den norrländske mannen? Hur kommer vi att beskriva den norrländske mannen om 30 år?
Otroligt svårt alltså. Det beror ju på. Alltså man tänker att någonstans måste det ju ske ett skifte. Den norrländske mannen föds ju ändå och uppfostras av en kvinna. Det ingår ju på något sätt i könsrollsmönstret. Och då måste ju kvinnor någonstans sluta att reproducera den här normen. Sluta behandla sina...
Men nu lägger du ansvaret på kvinnorna.
Nej.
För att inte reproducera mansnormen.
Nej.
Jag var tvungen att säga det.
Ja, okej, det är klart att du är tvungen att säga det. Det är klart att det är ett allmänt ansvar. Men normen skulle ju inte överväga eller överleva heller om den inte under... Liksom...
Om inte kvinnorna fortsatte. Nej, men det är ju liksom allas ansvar då att man fortsätter att reproducera och finnas i...
Ja, och att även mammor behandlar pojkar och flickor på väldigt,
väldigt
olika
sätt.
Och att det är helt olika förväntningar ställda på dem. Liksom.
Men det är väl ändå kanske ändå viktigare hur då i det här fallet den här pappan agerar. Därför att hur mamman än fostrar så är väl pappan ändå en förebild för pojken som föds i Norrland. Och man kanske vill bli som sin pappa och...
Absolut, men kvinnan behöver ju kanske inte heller ställa upp på liksom den rollfördelningen eller att göra pappan till den där.
Nej,
liksom,
men
nu
kommer vi ju in på helt andra saker.
Nej, jag tycker det är ganska centralt.
Ja, fast men det tycker jag med, men när du alltså du får det låta lite enkelt så där.
Klart att det inte är enkelt. Och sen jag menar sen kan man ju koppla det till hela liksom samhällsomvandlingen också. Kommer det överhuvudtaget finnas en plats för den norrländska mannen? Jag ser ju en väldigt dyster framtid liksom framför mig där jag tror att Norrlands inland, alltså landet kommer ju dra sig isär ännu mer. Det väldigt mycket kommer centraliseras ännu mer i norrländska kuststäder och Norrlands inland kommer på sikt bli en slags rekreationsyta för den urbana medelklassen som kommer resa dit för att äta och sova och uppleva saker.
Vildmark.
Och då måste man kanske ha någon typ av vildmarksguider. Så att där finns det väl då möjligtvis en framtida arena då för de här kvarvarande norrländska männen som inte är flexibla. De kan liksom köra den urbana medelklassen i hundspann eller hyra ut skotrar till dem då.
Och det du underförstått sa här nu var att den norrländske kustmannen är redan
på
modernare
väg.
Och på god väg.
Och på väg, ja. Det tror jag absolut.
Ja, bli integrerad med resten av samhället.
Ja.
Ja.
Ja, vi ber om ursäkt för detta.
Hela programmet.
Ja, men lite så känner man ju att man måste kanske slänga in en liten...
Du bad om ursäkt innan vi började.
Ja, jag vet och jag vill sluta med det också. Ja. Därför att det är jättesvårt att prata om de här sakerna utan att generalisera och utan att liksom och utan att reproducera stereotyper. Det är ju skitsvårt.
Det har vi gjort nu.
Ja, och det har vi ägnat oss åt i det här programmet. Stereotyppodden. Mm.